Skål, skål,
skål. Mm. Latte på dig.
Klick.
Pappersmugg på dig. Eller jag, dricker inte du latte?
Nej, jag tog faktiskt varm choklad.
Jaha, ja. Mm. Mm.
Så vuxen är jag.
Ja.
Mm. Jag kommer aldrig sluta med varm choklad. Mörk ska den vara.
Ja, då ska det vara riktig kakao liksom. Inte O'boy, va?
Nej, inte O'boy. Nej, usch, när då gillar jag inte det.
Kanske inte ens finns. Jag ska sluta surpla.
Mm. Vi har ju, jag tänkte faktiskt slänga ut en fråga här till dig, ja. Men jag tänker att jag kan ju faktiskt inleda med att säga att vi ska ha ett frågeavsnitt.
Ja, det ska vi. Mm. Ni har bombarderat oss den här gången, vi har tjatat lite också på Instagram att vi vill ha era frågor. Mm. Ni kommer med så himla bra frågor, då kommer vi knappast hinna med alla idag, men de vi inte hinner med lägger vi liksom i en liten
box
och använder oss av en annan gång.
Ja.
Faktiskt.
Men jag tänker på den här, här kom en av de första som handlar om Milje. Och Milje är ju små inkapslade, vita, små, hårda pluttar kan man säga.
Hornceller är det som har packats hårt.
Men jag tänker att det ser ut som små vita pluttar, nästan som, som små korn.
Vita knappnålshuven liksom.
Ja, men det kan man ju säga. Mm. Och även lite mindre kan
det
också
vara. Det kan ju vara väldigt stor skillnad på storlekarna. Mm. Vissa syns knappt.
Nej. Och sen är de ju lite hårda.
Ja, lite absolut. Fasta, liksom, absolut. Och man ska aldrig ge sig på att försöka få bort dem själv. Nej, kan vi ju säga direkt. Ja, utan då går man till en auktoriserad hudterapeut.
Ja, för de har ju ingen egen utförselgång. Nej. Så som till exempel Poma ska ha. Så det går ju inte att klämma ut utan att skada huden.
Det är ju en liten hornkysta liksom. Mm. Så att den finns ingen naturlig öppning.
Nej, utan den ligger ju helt täckt under huden.
Mm. Ofta där huden är tunn och torr och stram.
Ja, men här har vi fått en fråga om det. Mm. Jag har förstått att man kan få milje av för feta krämer, men hur ska man tänka med feta ögonkrämer?
Av feta krämer?
Ja, men det har jag också hört.
Det skulle jag säga direkt att det är en gammal skröna.
Jag tror också att det är en gammal skröna.
Däremot, milje får man oftast när huden är tunn och torr. Mm. Så att det är nästan tvärtom, så att säga. Upplever man att man får miljer av feta krämer, då får jag en känsla av att det är inkapslade komedoner, alltså inkapslade pormaskar som man kan lura sig och tro är miljer.
Ja.
Men de har en liten öppning.
Men förr sa man ju ofta att man inte skulle använda, eller att feta ögonkrämer kunde trigga fram så man skulle få miljer. Så jag förstår absolut att man tror det.
Ja, det tror jag. Det är nog någonting som lever kvar helt enkelt.
Ja, det tror jag med.
Och sen tycker jag generellt att man ska akta sig för lite för feta ögonkrämer också. För att det är lätt att man blir lite svullen och plufsig. Mm. Oftast behövs det inte jättemycket fett runt den tunna huden. Utan en riktigt fuktbindande ögonkräm skulle jag säga är bättre. Och sen kan man ju addera och använda någonting om man har lite, om man vet att man har anlag för att få miljer. Jag hade jättelätt att få miljer förr. Alltså det bästa man kan göra är nästan att använda en ögonkräm som innehåller lite bakuchirol. Det kommer ju mer och mer. Och det funkar ju faktiskt för att det löser ju upp
själva gurkmejan
och bakuchirolan. Ja. Det finns ju också retinolögonkrämer, men jag kan tycka att det är svårt att ha retinol runt ögonen. Jag vet inte hur du känner.
Nej, jag har en jättefin som jag faktiskt tänkte ta upp. För det var ju en annan fråga här om vilken som är den bästa ögonkrämen.
Vi kan slå ihop dem då.
Ja, precis. Jag tänker också vi går in på de bästa ögonkrämerna. Men då tänker jag till Sara som ställde den här frågan så tror jag att det är ganska lugnt att använda fet ögonkrämer. Men att det behöver inte vara det bästa alternativet. För man kan få andra problem istället. Mm. Där får man testas lite fram. Jag gillar Neostrata som har en ögonkräm med retinol i.
Åh, vad härligt. Den har inte jag testat.
Jättefin. Mm. Liten typ.
Ja, spännande. Ska jag testa den. Ja. Och sen var det ännu en liten fråga på ögonkrämer. Tips på ögonkräm på ögonlocken vid eksem. Jag skulle säga nej.
Jag skulle säga att det beror på lite vad det är för eksem, men om man vill testa någonting så La Roche-Posay, Toleriana, Jag killgissar verkligen nu med min franska uttal. Men La Roche-Posay har en fin ögonkräm som är för känslig hud. Som heter Tolerian Dermalego Eyes.
Så skulle jag också uttala det, men jag har ingen aning.
Nej. Men den är för känslig hud. Så man kan gå till La Roche-disken och sen fråga men efter den som är för känslig hud.
Precis, det kan man absolut göra. Annars så om inte eksem på ögonlock ger sig så skulle jag säga att man ska gå till en hudläkare.
Absolut.
För att det finns hjälp att få.
Ja, det finns.
Och det är väldigt lätt att få också nu när det börjar bli lite vår och pollen ute. Att såna just eksem runt ögonen förvärras lite grann.
Absolut, och sen finns det faktiskt de som tror att de har eksem men kan också ha en svampinfektion. Så det kan ju också vara lite, jag tycker ändå att man kan gå och kolla upp så att det verkligen är eksem.
Oftast är det inte det på ögonlocken skulle jag säga.
Det är väldigt, väldigt sällan.
Men däremot runt näsvingar och ögonbryn,
där
kan
ju
man lättare få, eller svamp.
Absolut, men jag tänker att det är alltid bra att kolla upp.
Absolut.
Så man vet vad det är för någonting. Men den ögonkrämen skulle jag rekommendera allmänt för känslig hud, för atopiskt hud, för annat. Man kanske har benägenhet att få eksem, men inte har aktivt eksem just nu till exempel.
Helt rätt. Det tycker jag också. Nu tar vi en ny liten fråga. Nu har vi gått igenom ögonkrämerna.
Men vi hade ju också en med favoritögonkrämer, eller tips på ögonkrämer. Ja. Har du någon ögonkräm som du gillar?
Ja, men jag har flera ögonkrämer som jag gillar faktiskt. Just nu, så nu blir jag helt ställd på vad den heter. Jag är inte riktigt snabb i huvudet idag känner jag. Du får köra din
Baglio.
Först.
Ja, men jag tänker den på Neostrata, den kör jag nu i hårt. Baglioria tycker jag har
den är fantastisk, ett svenskt varumärke. Du var helt rätt. Nej, men jag har faktiskt, nu använder jag en från estniska varumärket
Madara.
Ja, som är för mörka ringar runt ögonen.
Okay.
Jag kan säga att jag tycker att det är den enda ögonkrämen jag har testat som verkligen fungerar lite mot mörka ringar.
Oh, lala.
Vilket jag alltid haft mörka ringar runt mina.
Ja, det är samma här.
Så att det är liksom vad det är på något sätt. Men här kan jag faktiskt se en liten skillnad. Och inte bara det, utan själva ögonkrämen är super, super härlig faktiskt.
Vilket bra tips.
Ja, det är mitt bästa tips just nu. För jag testar andra ögonkrämer också såklart. Men kommer alltid tillbaka till den. För att jag tycker att den känns så himla skön. Och nu ska vi se om jag kan få fram ett litet namn på den. Jag får återkomma om det helt enkelt.
En annan grej jag tänker här, som jag tycker är en väldigt bra fråga som nästan fler borde fråga. Det är en med, måste man använda syror för att exfoliera min hud? Tål inte syror? Finns det något mildare? Ja, det gör det.
Absolut.
Enzymer. Enzympilningar.
Papaya, enzym.
Ja. Och oftast är det papaya eller ananasenzymer. Ja. Papain brukar man kalla papayaenzymet.
Precis.
Och det hjälper till att lösa upp bindningarna mellan de förbrukade hudcellerna så att de lättare ramlar av på ett väldigt skonsamt sätt. Så det skulle jag säga passar de flesta.
Och sen skulle jag säga också acelinsyra. Även om man säger att man inte tål syra, så acelinsyra tål ju alla, även om man har rosacea. Den används ju ofta i rosacea krämer, alltså receptbelagda. Så att det är en fantastisk produkt, eller ingrediens för att kunna använda på en känslig hud, så att säga. Så det var väl svar på det. Det finns absolut andra.
Här var en som hade lite med det att göra, som vi hade tidigare, tips för tilltäppta porer.
Ja, det är en bra fråga.
Det är en bra fråga. Vi har tagit upp det lite tidigare.
Det har vi.
Och jag vet att vi har ju lite gemensamt tips där om BHA, eller salicylsyra som det även kallas, som är väldigt bra för att förebygga mot pormaskar.
Ja, det är det verkligen. Och då kan man ju göra så att man, dels så tvättar man ju huden då såklart. Och det kan gärna vara med en oljebaserad rengöring om man ska få bort pormaskar. Därefter använder man en BHA-toner och sen gärna att man lägger på partiellt ett par gånger i veckan en rengörande mask, om det kanske förslagsvis är då näsa eller haka som du har på maskarna. Låter det ligga på i 10 minuter. Tycker jag inte man ska sätta på en rengörande mask 2 gånger i veckan i hela ansiktet, men partiellt kan man definitivt göra det. Och därefter när man har sköljt bort det, lägg gärna på niacinamidserum efteråt. För det gör också sitt jobb på porerna. Och sen det vanliga, en lätt fuktkräm efteråt. Om man har den proceduren ett par gånger i veckan. BHA och niacinamiden tycker jag man kan använda varje dag. Men just rengöringsmasken ett par gånger i veckan, kanske till och med 3 gånger i veckan, så kommer det bli resultat. Men det kommer att ta kanske 4-5 veckor innan du märker en stor skillnad. Men resultat kommer. Vill man vara ännu duktigare så kan man ju värma upp lite vatten i ett handfat efter rengöringen. Så att porerna öppnar sig lite grann, stå över med en handduk. Det här gamla klassiska, när man var förkyld för 100 år sedan så körde man ju det där. Men man ska inte klämma på pormaskarna, utan sen när man stått så någon minut eller två, då lägger man på den rengörande masken. Då har masken lättare att göra jobbet, så att säga.
Precis.
Hjälper man den lite på traven.
Och det sebumet som är inne i pormaskarna har blivit mjukare och lättare,
och då lättare att lösa upp sig. Ja. Så det är väl det tipset som vi har på det, skulle jag säga.
Här är en till. Jag drar på här nu.
Gör det.
Exfoliera, Clarins med väldigt fina korn eller Foreo-variant. Och med Foreo-variant så menar hon nog en rengöringsborste.
Ja, Foreo skulle jag säga.
Ja, men det säger direkt. Jag också faktiskt.
För det tycker jag, då får man igång mikrocirkulationen på ett annat sätt. Mm. Du får ett helt annat glow på huden. Mm. Vi vet att det är lite pricey, men alltså det är en väl investerad pengar. Man har en sån här apparatur i ganska många år.
Oh ja. Det man däremot behöver tänka på är att man aldrig ska kombinera sin rengöringsborste med en peeling med korn eller med en rengöring med korn i. För det kan förstöra de här silikonpiggarna som är på rengöringsborsten, och då plötsligt blir den ohygienisk.
Precis, och att man gör ren borsten ibland.
Ja.
Med lite mild tvål bara räcker och sköljer av den. Så det är faktiskt en toppen apparatur tycker jag att satsa på. Egentligen om man skulle välja apparatur, om man är nybörjare, då tycker jag man ska börja med en sån. För den har man nytta av, oavsett ålder eller hudtyp kan man säga. Då ska vi se. Bästa behandlingen för en strålande hud, undrar Annette.
Och jag måste säga att Annette råkade skriva Gud först, och det lät så himla roligt. Ja. Bästa behandlingen för en strålande gud.
Det hade ju ändå varit fint. Jag tycker världen hade behövt det just nu.
Jag tycker att vi hade verkligen behövt en strålande gud. Jag skulle bara fundera på vilken behandling som kan fungera bäst för det.
Ja, det tycker jag skulle vara bra om du kom på.
Men för en fungerande hud, eller för en strålande hud, är vi bättre på att veta en gud.
Det tycker jag också. Ja. Då har vi ju väldigt många olika saker och komma med egentligen. För om man tänker då, jag tänker att hon tänker på salong. Faktiskt.
Det tror jag också.
Och då är det, då skulle jag nog säga en syrabehandling till att börja med. Det finns ju väldigt många varianter, och då om man går till en auktoriserad hudterapeut så väljer ju hudterapeuten oftast ut den syrabehandling som är lämplig för just ens egen hudtyp, så att säga, så att det inte blir för mycket eller för mesigt. Det vill man ju inte heller.
Nej.
Utan man vill ju att det ska liksom vara anpassat och avpassat så att man verkligen ser resultat när det kostar lite grann.
Jag håller helt med.
Sen tycker jag att man får väldigt fint glow av radiofrekvensbehandlingarna också. Väldigt snygg blir man av det. Man får både ett glow och ett litet lyft. Och det är ju många salonger som lägger in radiofrekvensbehandlingarna i en ansiktsbehandling, så att säga. Blir
som ett extra steg.
Ja, det blir super, super fint. Och sen, vad ska vi säga mer? Radiofrekvens, ja men också, jag menar om du gör en IPL, så jag tjatar ju om min IPL, men gör du skin rejuvenation så får du ju också ett otroligt glow efteråt. Ja. Inte första veckan dock, för då är du lite svullen och lite
jag tänker också sned. Att om man tänker på hemma, om man, man ska göra hemma, så tänker jag först och främst mild peeling och fukt. Alltså ofta så tror man att det ska vara så himla komplicerat och det behöver inte vara det. Alltså just för att få glow i huden så kan det vara att man ska bara ta hand om sig mer, se till att man mår bättre mentalt, att man, om man då har möjlighet till det, det har man inte alltid.
Nej.
Men också se till lite vad man har i sin hudvårdsrutin och se över den, för att det här dagliga arbetet gör otroligt, otroligt mycket.
Och sen retinol.
Såklart.
För det ger glow.
Det gör det.
Det ger verkligen glow. Mm. Så minst varannan kväll ett retinolserum. Där har man glowet för hemmabruk.
Retinol ger ju lite allt möjligt.
Ja, det är lite stuns och det är lite... Det är faktiskt det som ger mest resultat för hemmabruk.
Utan tvekan.
När vi pratar produkt i alla fall. Mm.
Sen har vi en annan fråga. Jag tycker vi pausar hudvården lite och går in på den bästa makeupartistutbildningen, intensivkurs i Göteborg eller andra förslag.
Mm.
Och då tänker jag ju på vår tidigare gäst som har fått tag sen.
Marielle.
Ja, precis. Marielle Isaksson. Hon har en skola uppe i Norrland. Men den här skolan kan man även gå på distans och den har väldigt, väldigt bra rykte.
Mm.
Och jag vet fler som har gått där. Glossgots heter både skolan och makeup-märket. Många som har gått där som är väldigt, väldigt nöjda och man kan göra det i sin egen takt. Jag skulle rekommendera att gå till en makeup-artistskola som har funnits flera år, som har väldigt bra referenser och som faktiskt inte är någon intensivkurs.
Nej.
För att på intensivkurs är det inte sagt att du lär dig allting du behöver. För smink handlar inte bara om att kunna sminka snyggt. Nej. Eller makeup-artist-yrket handlar inte bara om att kunna sminka snyggt. Det handlar om hygien och det handlar om hur man tar hand om sina kunder och många andra saker också.
Verkligen.
Så jag hade absolut spanat in den utbildningen.
Mm. Låter väl som ett jättebra tips. Mm. Det vet vi att hon är väldigt seriös också.
Precis.
Då ska vi se. Ska vi ta något annat?
Vi kanske kan ta hur man lägger makeup snyggt på torgs med fina linjer.
Ja.
Vad
det
tänka
är,
på?
Tror jag är många som...
Det är flera som har frågat just hur man lägger makeup på torrhud och även hur man får glow på en torrhud också. Och det finns ju så otroligt mycket knep man kan ta till som... Och knep kan man väl ändå få
knep
ta till.
Knep och knop.
Ja, precis. Och här är ju såklart hudvården A och O, men det tror jag ni vet redan.
Mm.
Det tar ni för givet att vi kommer att köpa. Men annars så tänker jag också att en torr hud ofta kan ha lite torrhetsfläckar. Och om man inte har fått bort dem med hjälp av hudvård så kan man testa att lägga på en primer som är anpassad för torr hud. För att det jämnar till hudstrukturen och det gör att basen blir jämnare. För att makeup fäster mycket, mycket bättre på en torr hud. Vilket gör att den person som har fet hud, oljig hud, där sitter inte makeupen lika länge. Men på en torr hud så kan den sitta jättelänge. Men det kan också göra att den torriga huden får en mer ojämn makeup. Så där gäller det att tänka till lite extra. Och en primer under basprodukterna är ganska smart och smidigt knep.
Mm.
Och sen tycker jag att man ska använda sminkprodukter som är anpassade för torr hud. För det finns idag på ett helt annat sätt än förr. Så att man väljer foundation och concealer som inte har så mycket puder i sig. För att när de blir mattande så, och har mycket puder i sig så får man förlorad lyster. Och man är redan svårt att få lyster med en torr hud.
Och det lägger sig i varenda liten fin linje.
Oh ja.
Alltså man kan se 10 år äldre ut med fel foundation.
Absolut. När det gäller då att tänka till lite, den får gärna innehålla lite ljusreflekterande partiklar som ger lyster.
Mm.
Och här tycker jag absolut att det brukar bli bäst med flytande foundation. Och tänk hellre att lägga på lager på lager, att man använder foundation som är uppbyggnadsbar, än att lägga på tjockt från början. Ilia, I-L-I-A, har bland annat en jättefin foundation som jag tycker funkar på väldigt många med både torr hud och mogen hud.
Mm. Får jag säga två?
Mm. Du får prata så mycket du vill.
Lumene, eftersom jag är en torris, så är det här, jag har ju provat mig fram så jäkla mycket. Och jag tycker nog att Lumene har ju massor med olika, men deras BB-cream och även deras blowout eller någonting sånt heter den. Alltså riktigt, riktigt bra om man inte tar för mycket utav det. Även PH Formula har en jättefin foundation i en tub också som är superbra när man är torr.
Det är ju underbart.
Mm.
Sen tycker jag det är bra att applicera dem med en fuktig make-up-svamp. Särskilt på torr hud, för det ger ett lite jämnare resultat. Anna-Karin, hon skakar på huvudet.
Jag skulle aldrig...
Jo, men det
jag använder mina fingrar.
Och det gör jag ganska ofta också.
Mm.
Men jag skulle säga att på många med torr hud så kan det ge ett lite bättre resultat med fuktig svamp.
Mm.
Svårt
att få det jämnt, tycker jag.
Nej, du ska visa det sen.
Ja.
Sen tänker jag också så, bronsprodukter, rouge-produkter, om man använder contouring-produkter. Alla de är bättre att ha i lite krämigt format istället.
Stift är ju jättesmidigt.
Ja, Isadora, jag har kommit ut med jättefina.
Kostar inte så mycket och svinbra.
Ja, de har bland annat kommit ut med ett contouring-stift som jag använder jättemycket.
Mm.
Och även krämrouge. NARS har jättefina krämrouge som kommer med en liten applikator som är helt flytande. Som ger lite transparent känsla på huden. Mm. Jättefint.
Det är ju härligt.
Mm. Och sen tycker jag också att man kan välja puder som inte är uttorkande. Med andra ord, puder kan komma med väldigt olika slags formula. Och vissa har lättare att dra åt sig mer av fukt och fett på huden för de hudtyper som behöver det. Men som en torrig så gör man ju faktiskt inte det. Där skulle jag nog säga LH Cosmetics är jättefint.
Ja, älskar deras puder. Lägger sig inte ett dugg.
Nej, och ju mer fin partiklar, alltså ju mer finfördelade partiklar du har, ju mindre partiklar det är i pudret, desto bättre resultat kommer du få. Som om man tänker för 15 år sedan var de flesta löspuder betydligt grövre i storlek än vad de är idag.
Mm.
Och då la de sig mycket, mycket mer i fina linjer än vad de gör idag också.
Precis. Ja.
Fuktspray är alltid bra också.
Ja, precis.
Och komplettera med.
Kan man komplettera med om man känner att man behöver det. I alla fall, kanske inte den årstiden så kommer så mycket nu. Men när det är lite vinter så är det jättehärligt att använda det.
Jag använder det under våren också.
Gör du det?
Ja, det gjorde jag.
Så att vi hade missat en liten fråga här. Och... det var, vilken ny produkt eller ingrediens tycker ni verkar mest lovande på marknaden?
Oh.
Det är ju en liten klurig fråga, tycker jag, faktiskt.
Det är det.
Jag skulle säga att om man pratar makeup så är det ju mycket mer och mer man ser att det kommer, mikrobiomvänlig makeup är ju... en jättetrend. Och där har vi verkligen Isadora också faktiskt gått i bräschen för det och gör jättefina. Och,
så spännande.
Ja, och det tror jag är liksom en ny grej.
Mm.
Och sen så är det ju även så att det kommer att komma, kollagen har ju alltid varit, kollagenkrämer och sånt, det har ju alltid varit väldigt svårt att få, alltså, att få det veganskt av en anledning. Och nu kommer det mer och mer växtbaserat kollagen, vilket gör att det kommer att bli, och som verkligen stimulerar celltillväxten. Så att jag tror att där kommer man också se, alltså naturbaserat kollagen och makeup som är mikrobiomvänligt. Det tror jag är två trender i alla fall som vi kommer se mer och mer av.
Ja, det tror jag också. Jag tror också att det har tagits ett beslut inom EU-kommissionen om att vi kommer se många förändringar inom retinolprodukter.
Mm.
Vi kommer få en haltbegränsning, alltså en begränsning för hur mycket retinol det får finnas i en viss produkt.
Och det finns ju redan en begränsning.
Det finns redan, men nu kommer de liksom sänkas.
Ja, lite grann. Mm.
Det här kommer inte hända direkt. Beslutet är taget och sen så kommer det ta... jag tror att det är 18 månader innan de alltså nyproducerade produkterna behöver innehålla under den här haltbegränsningen. Och 36 eller 38 månader innan även de som redan finns på marknaden behöver sänka sin halt. Och vi kommer även få se ett beslut om eller där, i det här beslutet så ingår det även att man måste märka produkterna. Och det här är egentligen som en liten varningsflagg för att retinol är en typ av vitamin A, och man är rädd att man ska få för mycket vitamin A i kroppen. Det är det handlar om. Så EU-kommissionen har gjort jättestor utredning om det här. Och jag tror att det kommer leda till att vi kommer öka, eller vi, det är inte jag, men att vi kommer se en stor ökad forskning inom retinolliknande ämnen.
Akutrol.
Ja, som akutrol. Men att man kanske kan hitta ännu fler ämnen. Jag tror att det kommer komma.
Det kommer att komma. Det kommer ta tid.
Ja.
Och sen ska vi säga att de flesta, eller väldigt många produkter som säljs i Sverige idag kommer inte beröras, för de ligger redan under den här halten.
Absolut.
Ja.
Men jag tror att det kommer stäffa på forskning.
Ja, det är absolut. Men jag tror man behöver inte vara orolig för den retinolprodukten man har hemma idag, utan förmodligen ligger den där eller under.
Precis.
Ja. Om man har köpt den på en bra sajt, vill säga.
Ja, annars kanske man inte har någon aning om vad den innehåller överhuvudtaget.
Det sätter vi alltid upp en varningens finger för.
En bästa tipset till oss oljisar som lätt blir tilltäppta och inte klarar gelkrämer på grund av klibbar.
Ja, för det kan de faktiskt göra lite grann. De känns jättesköna när man lägger på dem. Och sen blir det lite tuggummi-känsla på något sätt.
Ja, precis så.
Håller med om det. Jag har ett bra tips. Och jag tycker att Elixir, det norska märket, de har ju gjort om sin niacinamid som innan var i geléform.
Ja.
De har gjort om den produkten, så den heter idag High Performance Face Formula Niacinamid 4%. Den är perfekt, tycker jag, om man har just det här problemet att det blir lite klibbigt liksom, och att man inte vill ha något som täpper till. Och då har man ju också niacinamidet som gör ett jättefint jobb på hudstrukturen.
Och det är en sån produkt man kan använda både som serum eller ansiktskräm.
Ja, absolut. Men just den här nya formulan tycker jag funkar som ansiktskräm.
Ja, den är jättefin.
Ja, så den skulle jag säga. Det är ett hett tips som jag tror,
helt
som också gör sitt jobb, så att säga.
Men sen skulle jag också lägga till att man gärna får börja kika efter solkräm. För nu är vi inne i den årstiden.
Ja, absolut. Och då kan man ju lägga den ovanpå.
Ja. Sen har vi en annan fråga här. Viktigaste sminket när man är 62? Huden är okej och inte känslig. Vad tycker Anna-Karin 62?
Det är nästan det vi pratade om.
Ja, fast då var det mer för torr hud.
Ja, fast mogen hud har ju väldigt många gånger lite torr.
Absolut.
Inte alla, men de allra flesta. Ja, men inte för, jag skulle säga, jag är ju 62, jag skulle säga åt, jag är inte jättetorr. Alltså, ni lyssnar på en människa som har smörjt in sig alltså kopiöst mycket i 40 års tid. Så att det är inte så att det går att strama i mitt ansikte på något sätt. Men jag skulle säga att inte för tung makeup. Det gör absolut ingen mogen hud glad. För att det blir, du ser bara äldre ut. Och så skulle jag säga det som jag egentligen pratade om alldeles nyss. Kanske skippa puderorset. Använda krämrors eller stift eller platt. Spelar ju ingen roll. Men att man inte har så mycket torra produkter i ansiktet. Och egentligen bara en repetition på det förra. Att inte använda ett puder som lägger sig, utan ett finkornigt puder.
Jag skulle också lägga till att det beror på, även fast man är 62 så ser man ju helt olika ut. Men jag tänker att om man upplever att ögonbrynen har blekt mycket, så kommer man väldigt långt med en färgad ögonbrynsgelé. Ah.
Eller gå färga bryten.
Eller gå färga, beroende på vad man föredrar.
Ja.
Jag skulle också säga att man kommer väldigt långt med ett färgglatt läppstift.
Absolut.
Gärna markera ögonen lite extra. Så att man ändå får en markerad blick. Om man tycker att det är läskigt med till exempel svart kajal, så kan man använda en mörkbrun istället. Eller en som är brungrå. Man kan också fukta en pensel och använda en brungrå ögonskugga. Just för att få lite mer uns i blicken. Och jag tänker lite tvärtom. Det är absolut inte för tung makeup. Men satsa gärna lite extra på ögonen.
Ja, men jag menar nu på huden.
Ja, du menar på huden. Ja,
för att det blir aldrig snyggt på en mogen hud.
Det håller jag med om. Ja. Men jag tänker också att det är många äldre som är betydligt äldre än 62 som inte vågar sminka sina ögon. De är
det så?
Jag upplever att det är många som är rädda att de ska se ut som man för i tiden sa dåliga damen. Och jag tänker att man kanske helt enkelt ska försöka att utmana sig själv lite där. Men det beror ju såklart på helt vad man har för förutsättningar.
Men just brynen, alltså det gör ju sjukt mycket.
Ja.
Bryn och läppar som du sa.
Mm.
Om man färgar brynen, alla bor ju inte i en stad så man kan gå till en salong. Det finns ju inte överallt, man kanske bor på landet till och med.
Mm.
Idag finns det ju hemmaprodukter. Och då vill vi ju säga att man ska lära sig färga sina bryn hemma. Det är inte jättesvårt, det krävs lite träning, men det kommer att gå. Men håll aldrig på och försök färga fransarna hemma.
Nej.
Det är liksom vansinnigt, för man vill inte ha in den där färgen. Men brynen, det tror jag att väldigt många, gör inte dagen innan du ska gå på en fest, men det kommer att bli bra. Och så börjar man kanske med ett kortare antal minuter.
Mm.
Att man låter det ligga på 3-4 minuter. Man behöver inte göra som jag som tar svart och låter det ligga på i 12 minuter.
Nej.
Men jag vill ju ha det mörka.
Ja. Sen tänker jag också ett annat väldigt bra knep som både gäller torr hud som vi pratade om innan, men också mogen hud. Det är highlighter.
Ja, absolut.
Det är, om man inte använder highlighter idag, så investera i en, inte någon highlighter med glitterkorn i, men någon med lyster.
Mm.
För att tillsätta lite lyster på kindbenen gör underverk.
Man ser otroligt
mycket piggare ut.
Ja. Helt klart. Ja, då går vi vidare.
Mm.
Då har vi en fråga. Måste man investera i en halskräm?
Nej.
Nej, jag skulle säga använd en mild retinolprodukt varje kväll och en fukt, en närande fukt eller kanske lite fetare kräm ovanpå till exempel. Så retinolserumet som du använder i ansiktet eller som du kanske inte vill använda i ansiktet och en riktigt närande kräm på halsen,
ja.
Så kan du skippa halskräm. Det är en onödig ingrediens. Eller onödig produkt.
Och låt det gärna gå ner även över dekolletaget.
Ja, absolut.
Flickorna behöver sitt.
Ja, definitivt.
Mm.
Det här avsnittet av Hudvårdsdjungeln är sponsrat av Authentic Beauty Concept, som med noggrant utvalda ingredienser skapat riktigt lyxig vegansk hårvård och styling som känns både genomtänkt och modern. De arbetar med grön energi, hållbara förpackningar och driver även sociala initiativ. För Authentic Beauty Concept är det viktigt med autentiskt hår utan filter. Ett hår som är vackert och välskött men som är uppnåeligt. En hårvårdsbehandling med dem är en sinnesfull upplevelse med fantastiska dofter. Perfekt för dig som älskar spa. Stort tack till Authentic Beauty Concept.
Men du, vi har ju fått en fråga hur vi träffades också.
Ja.
Lärde känna varandra.
Hur vi lärde känna varandra. Ja, det är väl, det måste snart vara, det är 7 eller 8 år sedan.
Ja, det var länge sedan.
Det är 7 år sedan. Är det. 2017, då var Elin, då hade jag ett varumärke som heter Acacia, som Elin var modell för.
Just det.
Med en sheetmask som vi filmade.
Den var en otroligt, otroligt rolig dag.
Mm, det var det verkligen.
Och det var faktiskt Chris som har varit och gästat oss 2 gånger.
Ja.
Som parade ihop oss.
Precis.
Och det var flera timmar och det var jätteroligt.
Ja, det var i stort sett en dag tror jag.
Ja.
Och vi var i min bästa kompis lägenhet i hennes fina badrum och filmade det här.
Det var jätteroligt. Och sen så anlitade du mig för jag skrivjobb.
Mm.
Så till, det gjorde jag som nyhetsbrev. Och, ja, precis. Så det var som nyhetsbrev och utbildningsmaterial och sådana grejer.
Just det. För och då hade min anställda gått på mammaledighet. Så då behövde jag liksom hjälp och ville inte anställa någon mer person. Utan, så det var ju perfekt. Mm. Och sen så började vi skriva boken tillsammans.
Ja.
Hudnära hudterapeuternas hemligheter.
Och då har vi fått en annan fråga om det. Så det kan vi gå in på.
Ja.
Hur var det att skriva boken ihop?
Jättekul.
Ja, vi bråkade inte ens.
Nej, det är ju jättekonstigt.
Ja, du måste ju ändå säga att jag ändå klappade axeln.
Ja, och det kändes inte ens som vi behövde bråka.
Det är inte så att vi har bråkat efter det heller. Det lät det som att vi alltid knock, åker
ett träd, bagga med huvudet. Nej, men det gör vi inte. Vi bråkar inte med varandra.
Men det var väldigt roligt. Det var väldigt intensivt.
Ja.
För att just när vi skrev boken så var det inte så att vi killgissade om faktan. Utan vi skrev det vi har lärt oss och sen så dubbelkollade vi 511 gånger. Ja. Och sen så var det en annan hudterapeut som också faktagranskade för att vi var så himla peter med att vi ska kunna stå för det vi säger och skriver.
Ja, och det är så roligt. Och så blev det ju också, förutom att det är så många, boken har ju sålt väldigt bra och det är väldigt många slut, alltså kunder. Mm. Vad säger man? Allmänhet.
Ja.
Ja, alltså ja, läsare. Som inte är i branschen, men det är också så att boken används som en del av kursmaterial till en del hudterapeututbildningar. Så det ser vi ju som en väldigt, ett gott betyg helt enkelt. Vi kan klappa oss lite på axeln.
Ja.
Mm. Sen har vi gjort så mycket annat roligt. Vi har varit på TV4 massor med gånger, vi har varit på
radion.
Vi har varit på med Titti Schultz på efter tre, vad heter det, efter två?
Efter någonting,
P4. Vi har också varit på
morgonpasset.
Jag gjorde en behandling på Kejo.
Ja, men på
Kojo. Kejo skulle jag också kunna göra. Hon kanske kan komma och gästa
ja,
oss.
Ja, visst borde hon göra det.
Mm. Och så himla snygg och rolig.
Ja, precis.
Nej, det vore svinkul faktiskt. Och sen gör vi ju podden.
Ja.
Och sen har vi lite nya projekt på gång.
Och sen föreläser vi. Och,
ja.
Det var så det började saker. Och än så länge har det inte slutat.
Precis.
En helt annan grej som jag också tänkt på här. Snigelslem, som det står med överallt.
Mm.
Är det något att satsa på?
Ja, jag använder det.
Gör du det?
Mm. Mm.
Vad tycker du då?
Ja, jag kommer ihåg, om man bara drar en snabbis här, så när jag var i Tokyo för 20 år sedan och tittade på, då såg man ju i de här butikerna, i de här skönhetsdistrikten i Tokyo, så var det ju väldigt mycket snigelslem redan då. Och då köpte jag några av de här produkterna. Det kändes lite obehagligt, för det var ju ändå lite konstigt, tyckte man ju. Och då vet jag att jag sa till min man, det här tror jag inte skulle funka i Sverige, att folk smörjer in sig med snigelslem. För jag kommer ihåg för så många år sedan, då fanns det ju krämer med placenta i.
Usch.
Och det var ju också någonting som kändes otroligt märkligt.
Ja.
Som då skulle vara anti-age. Idag säger vi pro-age, så bara där är det liksom...
Stor skillnad.
Och då kändes det här så främmande. Men jag måste säga att jag tycker speciellt en produkt som heter Advanced Snail Radiance Essence, som kommer, hur säger man det här varumärket som står längst ner där?
COS RX. Ja. Nej, jag skämmer sig också.
Det är COSRX.
Vi borde gå en
koreansk.
Ja, hur man uttalar så.
Ja, det borde vi faktiskt göra, speciellt koreanska märken. Men det här är så intressant, det här serumet. För som du ser så är ju halva flaskan transparent, så det är två olika, det är snigelslemmet igen.
Nej.
Men, alltså, lyssna på den här. Man får ett sånt glow. Det är helt sjukt.
Alltså jag är ju vegetarian, så att jag undviker snigelslem.
Ja, ja.
Jag känner stackars sniglar. Däremot, nu kommer jag att tänka på världens knäppaste grej. Det här är ju säkert 15 år sedan. Någonting. Hade du berättat färdigt om det?
Nej, jag skulle bara säga att i samma märke finns det en rengöring.
Just
en
det.
Balm i tub. Jag gillar ju när det är tub.
Ja.
Jag är ju lite emot de här snygga platta burkarna som alla använder sig av. Men den här ligger i tub. Också jätteskön.
Gud vad bra.
Ja. Så jag är för snigelslem.
Ja, och det blev ju en jätteboom med snigelslem för, vad kan det vara, 7-8 år sedan?
Ja,
8 år
säkert.
Sedan,
ja.
När hela K-beauty-industrin kom till Sverige. Nej, men
nu har du ju fått en sån uppsving igen.
Ja, jag
har
fått en liten, precis.
Verkligen.
Nej, men för jättemånga år sedan så arbetade jag som konsult och hoppade in mycket på olika verksamheter när de var i uppstarten, olika salonger och spaanläggningar och sånt där, och hjälpte till och lärde ut olika behandlingar och så. Och tog även hand ofta om deras kunder i början. Så jobbade jag på ett spa ett tag och gjorde jättemånga behandlingar. En dag så gjorde jag likadan spa-behandling för ett par. Så först för mannen och sen för kvinnan. Och sen så, det var någon form av kropps, ja, men inpackning och massage och sådär. Och sen så berättade hon för mig efter att de hade pratat då, att de hade frågat om mitt handlag, för det är ju så otroligt viktigt. Och då hade de sagt att det var jättebra, det var underbart, det var precis som snigelslem.
Och då vill jag bara tala om att det var ju jätteroligt.
Ja, det är så himla knäppt. Jag bara,
snigelslem. För då var det så, är det positivt eller negativt?
Ja, för jag kände ju bara först, tyckte det var en jättenegativt. Jag är helt hala händer liksom.
Det är som när jag säger att någon ger hångelmassage. Det är ju absolut det värsta
ja,
jag vet.
Ja, det är
hemskt. I behandling alltså.
Men då så sa hon att de menade att jag hade lena händer. Och då hade de pratat om det. Det här var ju långt innan snigelslem blev trendigt.
Hur kom de på det?
Nej, men då hade de hade haft en diskussion. Vad är det lenaste i världen? Om det lenaste måste vara, så hade de sagt flera grejer. Och så om det lenaste måste vara snigelslem. Och då tyckte de att mina händer var så lena. Ja, i alla fall.
Ja, jag vill bara säga en sak till
om snigelslem. Jag är ingen
mesmassage, kan jag säga. Jag läste i Svenskan en artikel just om snigelslem nyligen. Och då var det en läkare från Karolinska som uttalade sig. Och han var specialist i dermatologi. Han heter Jakob Wikström.
Mm.
Och han talade om att redan de gamla grekerna krossade sniglar och behandlade inflammerad hud och en mängd andra sjukdomar med dem.
Kan vi inte ta mörda sniglarna då?
Ja, det kan man ju tycka. De har även på KS har de ju, eller KI, Karolinska institutet, har de också forskat på hajslem. Och se vad det ska ha för effekt.
Är de så slemmiga?
Vet inte. Men att
varför måste vi ha bara ordet slem?
Ja, det är lite konstigt. Men det är någonting som kallas för glykoproteiner som ska vara bra. Så att det finns ju faktiskt lite forskning bakom det här. För annars kan man ju ibland tro att det bara hittar på. Liksom.
Ja, absolut. Ja. Men jag tänker, döda nu inga hajar.
Nej, och inga sniglar heller. Nej. Tack. Nu hade vi någon annan fråga här som jag tänkte på. Nu är vi klara med det. Använder inte smink, måste jag tvätta ansiktet varje kväll? Ja, det måste du göra.
Helst. Jag om menar, du inte är jättetrött.
Men jag tänker så här, om du inte är jättetrött. Men det är ungefär som man tänker så här, jag har inte ätit något idag, måste jag borsta tänderna? Ja, det tycker jag. Det måste. Och även om du inte använder hårspray så tycker jag att du ska tvätta håret.
Inte varje dag dock.
Inte varje dag. Det kan man göra om man vill, men mitt hår skulle trilla av om jag gjorde det. Faktiskt. Bästa svalkande mask.
Alltså jag har inte testat jättemånga, så jag har lite svårt att uttala mig. Jag gillar Clarins kryomask, men jag har inte testat supermånga, så jag kan inte...
Nej. Hiccup har en jättefin fuktmask som inte är så dyr.
Som är kylande.
Ja, som är blå transparent tub. Jätteskön. Inte dyr heller. Den skulle jag definitivt slå ett slag för då. Och vi ska se om jag hittar den. Den heter Hiccup Niagara Falls Ultra Hydrating Mask. Den ska bibehålla fukten i 72 timmar. Det kan jag inte gå i god för. 179 kronor för 100 ml. Svalkande, skön. Man ska inte ha den runt ögonen, står det. Det brukar jag ha. Men det får man ju testa sig fram. Men man känner sig plumpad liksom efteråt.
Det gillar vi.
Och sen speciellt på morgonen är det skönt att ha om man känner sig lite svullen.
Annars gillar jag ju att man kan ha olika kryostavar och sånt liggande i kylskåpet. Och sen tar man
eller ovanpå
sin eller skedar. Sen tar man dem och masserar ovanpå sin vanliga fuktmask.
Verkligen.
Funkar också jättebra. Slipper man köpa någonting man inte redan har, tänker jag.
Det tycker jag låter som ett väldigt bra tips faktiskt. För allt är inte bara konsumtion och grejer.
Nej, men här har vi en annan fråga just om konsumtion. Har ni någon erfarenhet av märket Dr. K eller Dr. K från Sydafrika?
Inte jag.
Jag har det. Tycker att de har flera fina produkter, bland annat deras serum. Så jag tycker absolut att det är värt att spana in.
Det är ett salongsmärke, eller hur?
Det är ett salongsmärke. Mm. Det är ganska pricey.
Mm.
Men de har flera fina serum, bland annat då, som sagt. Och de har också en jättefin solskydd. Som jag tycker om.
Härligt. Mm. Då ska vi se. Nu ska vi se. Här är ju någonting som alltid kommer tillbaka. Hjälp vid perioral dermatit.
Ja.
Då skulle jag säga att hoppa alla aktiverande ingredienser och produkter. Ställ dem åt sidan. Ta det väldigt lugnt med allting. Använd ett bra solskydd. Och sen finns det faktiskt en produkt som är riktigt, riktigt bra för det här. Och det är så mycket som...
Anna ska vi se. Scrollar och
jag scrollar så jag säger rätt namn. SOS-pastan från Elixir igen. Det här norska märket. Mm. Det är en burk, det är det enda jag har emot. Men det är för att den är så fast. Jag tror inte det går. Nej. Och den är alltså riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Men om den inte funkar, då söker man hudläkare.
Ja.
Och det kan man även göra på nätet. Du behöver liksom inte vänta i 3 månader för att få komma till en hudläkare. Utan det finns hudläkare på nätet idag.
Och perioral dermatit.
Som vi säger i Småland.
Ja, som vi säger här i småländska skogarna. Det beror ju bland annat på att man kan ha överaktiverat huden med hjälp av det vi hudterapeuter och många andra brukar kalla för aktiva produkter och ingredienser.
Mm.
Och det är inte alltid så lätt att veta vad det är som är aktiva ingredienser eller vad ens hudvård ens innehåller. Och det behöver man inte heller ta reda på. Det tycker jag man kan överlåta till kemisterna. Men att man undviker till exempel retinol, syror, C-vitamin. Försök göra det så basic som möjligt. Jag tycker också just när man har aktiv perioral dermatit att man inte ska sminka sig ovanpå.
Nej.
Utan att man kan låta det vara ett tag så att huden bara får lugna ner sig.
Främst ta bort de aktiva produkterna.
Absolut.
Och sen är det ju så att vi förespråkar ju alltid att man inte använder flera aktiva produkter samtidigt. Att antingen använder man C-vitamin på dagen och retinol på natten. Eller man liksom lägger inte både AHA-syra och retinol. Försök vara lite snäll mot hudbarriären.
Ja, och här har vi en fråga till från Vimmelmamman. Ska man undvika syror och retinol helt på vår sommar och byta till produkter utan?
BHA tycker jag inte man behöver.
Nej, och inte heller PHA.
Inte PHA heller.
För det behöver man inte heller solkänslig.
Och inte mjölksyra. Och sådana saker heller. Det kan man fortsätta med faktiskt. Däremot så skulle jag säga att retinol kan du väl använda kanske ett par gånger i veckan på natten.
Mm.
Absolut. Men och då måste du ha SPF 50 på dagen.
Ja. Och sen kan vi också säga att retinol bryts ner av solljus. Så använder du retinol dagligen på sommaren så kommer du inte få något resultat överhuvudtaget ändå. Nej. Det är bara slöseri med produkt.
Mm.
Och det ska man ju... Det är ju totalt onödigt och det är bättre att vänta till,
ja, det är det.
Till natten istället.
Mm.
Så jag tänker, välj dina syror med omsorg. Själv använder jag, jag använder en PHA-produkt. Nu vågar jag knappt säga att den också är från Elixir.
Nej,
det känns
vi är inte sponsrade.
Det. Nej, vi är inte det. Men den här är faktiskt jättebra.
Mm.
Som heter Niactil Perfection Facial Gel.
Den har inte jag provat.
Den är jättebra för att den innehåller PHA och är också mycket fukt. Och den hjälper till att få bort yttorrhet utan att huden blir solkänslig. Den tycker jag är toppen.
Superbra,
även på sommaren.
Mm. Herregud, så mycket bra.
Så mycket bra grejer på samma ställe.
Ja, verkligen. Vilka ingredienser ska man leta efter vid akne? Då tänker jag att leta efter i produkterna.
Jag tänker spontant leta inte ingredienser.
Nej, men BHA skulle jag säga.
Ja,
igen.
Men absolut.
BHA, för det hjälper ju mot tilltäppta porer.
Det gör det, men jag tänker också att man inte ska behöva leta så mycket. För man behöver inte känna att man måste kunna redogöra för vad en hel ingredienslista.
Nej, men inte så. Men om man ska köpa en ny produkt så är det ju så att till exempel en rengöring för en aknebenägen hud Så en rengöring utan BHA eller AHA har ju ingen effekt på aknen. Den rengör ju bara huden.
Och sen så behöver man ju också...
Så man behöver inte slänga pengarna i sjön. Men man behöver inte ha en rengöring med AHA och en toner med BHA. Det blir för mycket. Mm. Utan man, samma sak där. Har du en aknebenägen hud, oavsett om det är tilltäppta porer eller vad det kan vara, så är det faktiskt viktigt att du har en, antingen AHA eller BHA i din...
Det inte blir för mycket av det goda.
Ja, men ändå att du har en produkt per rutin som faktiskt gör någonting för aknen. Och då skulle jag välja BHA, tror jag.
Ja, det
för
tror
AHA
jag.
Kan vara lite triggande för viss akne. För akne är ju inte bara en sort. Det finns väldigt många olika sorters akne.
Ja, och sen får man inte glömma att en akne, eller en hud som har aktiv akne, man kan ha en aknebenägen hud utan att den är så aktiv, ska man verkligen också behandla som om den är känslig. Man får inte glömma att den ofta är ett känslig också.
Ja, absolut.
Så man inte håller på att reta huden för mycket, utan precis som du sa, Anna, kan hålla sig då till en produkt som är lite mer.
Och blir det liksom för många akneutslag, sök hudläkare igen.
Absolut.
För det finns superbra hjälp att få idag.
Ja. Hudvård för blossande hud då? Det har vi också fått en fråga om.
Jaha. Då tänker man att det kanske är lite rosacea. Tendens.
Jag tänker också det.
Mm.
Eller tunn och känslig. Ja. Det beror på lite. Ja.
Men där behöver man egentligen bara tänka på att man använder väldigt snälla produkter. Som barriärstärkande produkter. Något som inte retar huden.
Mm.
Liksom lugna skulle jag säga. Det är väl det bästa.
Ja.
Och ska du ha någon avpilande produkt, då är det ju acelinsyra som vi pratade om tidigare i avsnittet.
Absolut.
För den är snäll och den lugnar också lite på rodnaden faktiskt. Mm. Även för akne kan jag göra det.
Ja, och den har ju många egenskaper.
Ja, det har den.
I en, det gillar vi.
Det gillar vi.
Berätta något lyssnarna inte vet om er. Okej,
oj, jag kan en hel del.
Ja, men ganska mycket. Jag tänker att ibland när jag är på humör så kan jag gå in i en så här alltid ego-roll. På det humöret. Och känner mig lite som, tänk som... Ja, men antingen typ som Lill-Babs, Lill-Lindfors kanske.
Det är väldigt skillnad på Lill-Babs och Lill-Lindfors.
Ja, men det är det. Ja. Men lite som en blandning av de här, du vet, som mer var för. Mm. Ni liksom har skuttat över Västerbron i solsken och liksom känner mig lite...
Gud, härligt. Ja, lite väl.
Det ska vara tunna skivor, du vet, lite den. Ja. Antingen det eller att jag känner mig som en medelålders rocksnubbe. Inte han.
Gud vad härligt.
Ja, men det är de som aldrig behöver be om ursäkt för sig.
Nej. Men gud,
och
när du...
typ bassisten. Gud. Den som alltid får ligga med de snygga tjejerna i publiken.
Men gud, nu blev det för många grejer som jag... Nu kom jag på rocksnubbe och allt. Ja. Nu kom jag på en rolig grej. Jag var ju väldigt mycket på Café Opera när jag var ung. Ja. Det var ju väldigt trendigt på den tiden. Och då var jag där en kväll eller sen natt med en kompis till mig. Och vi skulle hämta ut våra jackor ur garderoben.
Mm.
Och vi står och pratar och vi står väl och liksom dividerar om taxi. Lång historia kort. Men hon säger mitt namn. Anna-Karin. Och jag känner att det är någon som står väldigt, väldigt nära bakom oss. Och tittar väldigt, väldigt mycket på mig. Men jag vänder mig inte om. Jag känner, antar att det är en man. Och när hon säger, men Anna-Karin, bla bla bla, någonting. Och då liksom... Då knackar han på mig. Då är det Ulf Lundell. Och så säger Anna-Karin, Anna Karenina. Jag tror jag har fått ryska sjukan. så får jag. Ja. Så det är liksom, vi hämtar ut våra jackor väldigt fort. Han var inte helt nykter, kan jag säga, Ulf Lundell.
Inte det här preskriberat.
Nej, men jag var nog... inte jättemycket för att dricka alkohol. Jag var där för att dansa. Men helt nykter var jag inte, naturligtvis inte. Men det var kanske inte jämförbart. Men det slutar med att vi kommer ut och han sliter till sig får ut sin rock väldigt fort. Så att han vi börjar gå fortare. Jag och min kompis genom Kungsan. Slutar med att vi springer. Och han springer efter mig. Och skriker i Kungsträdgården. Anna Karenina, jag tror jag har fått ryska sjukan.
Nej men gud vad sjukt.
Liksom, Fast jag var inte rädd. Det var ju på ett, det var så tokigt allting.
Åh, vad knäppt. Vi jagade Ulf Lundell. Ja. Jag trodde du skulle se Joey Tempest först, tänkte jag.
Och jag tyckte ju han var en farbror på den tiden, så jag är inte jättesugen på att stanna och snacka heller. Men vi sprang upp där vid PK-huset, där fanns en taxistolpe på den tiden, och kastade oss i en taxi. Jag och min kompis.
Och flydde.
Utan Ulf.
Gud vad roligt. Vem är drömgäst i podden? Sjuksåt. Jag tycker att Linda Hallberg, men hon var ju med i vårt första avsnitt.
Ja.
Hon var vår drömgäst innan vi startade.
Mm. Och Rickard Söderberg var ju en också.
Han var också
på vår lista. Nej, men vi har haft så många av våra drömgäster. Vi har ju några kvar, men det är också lite hemligt, känner jag.
Och sen tycker jag också att drömgäster är ofta de som inte liksom behöver vara kända eller
flashiga. Nej, men utan de som har
kommit.
Ja, och bjussar på sig själva.
Ja. Mm. Som är lite roliga och kan mycket.
Absolut. Så experter är våra drömgäster. Roliga experter.
Precis. Här är en om brun utan sol också. Det behövs nu.
Ja.
Brun utan sol som passar för torr hud. Jag blev så torr att jag började fjälla.
Ja, det hände ju dig och mig förra sommaren.
Ja, gud,
när vi provade den.
Nej, men min favorit är nog från Saint-Tropez, har en som är mjukt fluffig.
Just det.
Alltså konsistensen är magisk.
Ja, men du tänker på den som är som ett hårskum liksom.
Ja. Self-tan Luxe Whipped Cream. Så den är en krämigare, mer än deras originalmossa, för det har de ju också.
Mm.
Men den här mycket, mycket mer med whipped cream.
Just det. Ja, men jag håller med.
Fluffig.
Jättehärlig.
Den är underbar, den jag inte tar av. Men det gäller att underhålla under tiden. För brun utan sol, ämnet i sig, det är så himla långt, så nu kommer jag inte på det.
Nej.
Det är också någonting.
Mm.
Är lite lätt uttorkande. Så att man behöver hjälpa till att återfukta både innan man lägger på det, men också sen dagarna efter, så att man är lite extra petig med återfuktande
produkter. Sen att man gärna gör en liten peeling mellan. Innan.
Ja.
Och gärna innan, dagen innan.
Ja.
Och så någon olja på. Mm. Och sen nästa dag att man använder brun utan solen som har mättat liksom.
Precis.
Lite.
Men då kan man hoppa olja. För olja löser upp brun utan sol.
Nej, det går inte. Men jag tänker före.
Precis, då är det underbart.
Ja.
Sen har de också en som jag gillar till ansiktet. Som heter Purity Vitamins Bronzing Water Face Serum. Gud, vilket långt namn.
Ja, men kul. En halv C-uppsats.
Ja, det var det verkligen. Som är tänkt att använda som ett vanligt serum under ansiktskräm. Jag föredrar att använda den ovanpå min vanliga ansiktskräm. Precis som ett vanligt, vanligt brun utan sol.
Ja.
Den behöver inte krånglas till, helt enkelt.
Jag tycker inte, jag är inte så mycket för att ha brun utan sol i ansiktet. Däremot så på kroppen tycker jag det är jättehärligt. Men de här dropparna som har kommit nu, lite liksom brun utan sol, när man tar två, tre droppar i sin dagkräm och så jobbar man upp det successivt sen. De tycker jag är fina.
Då det
blir
tycker
det
jag
lite,
också.
Då blir, får man vara lite sådär solkysst liksom, men inte, man ser inte ut som soldoktorn.
Tycker du jag ser ut som soldoktorn?
Nej.
Jag älskar ju på något av sol, men det behöver inte vara för mycket av det goda,
nej.
Men jag vill ha lite grann. För jag tycker också, det jämnar ju ut hudtonen
också.
Ja,
absolut. Men på benen. Alltså mina ben skulle inte kunna visas.
Men alltså Saint-Tropez, på tal om dem, och har kommit med en ny produkt, jag har inte testat den ännu.
Aha.
Som är en brun utan sol som är verkligen extra, extra dark. Som är, ska slå lite, ska väl vara lite blåa pigment i också. Det, då får du det här mörkaste mörka. Den ska jag testa, tänkte jag.
Varför ska man ha den?
För att om man redan har rätt mycket färg, men vill ha lite mer.
Mm.
Alltså på mig så kommer det ju sagt bli alldeles för mörk. Mm. Men jag måste ändå testa, det är ju en del av mitt jobb.
Ja.
Men jag kommer inte använda ansiktet, Anna-Karin. Det behöver inte se så orolig ut.
Nej, vad bra. Jag bara tänkte, oj.
Kanske blir lite lätt fläckigt, vi får se. Men på benen, tänker jag.
Nu måste jag bara, alltså jag var ju nyligen på Cypern.
Mm.
Man ser ju nästan aldrig folk som ligger rakt upp och ner i solen.
Nej.
Men det var alltså en man på det här hotellet. Alla andra liksom låg under solparasoll eller i såna liksom hytter eller någonting sånt. Han låg, varje gång jag såg honom, när jag gick till frukost, eller vi gick till frukost, så satt han vid poolen, alltså bara där, alltså för mig pallade inte ens att vara vid en pool, utan jag vill vara vid vattnet liksom. Han låg där, det måste ha varit så stekhet mot en vägg. Han var så brun, alltså,
luktade det bränt?
Jag var inte så, gick inte så nära faktiskt. Men alltså nej, men han såg verkligen ut som en kvarleva från 80-talet eller någonting. Det är riktigt synd brun, om hans hud.
Ja, en brun gammal läderväska.
Ja, jag kan inte bedöma det heller för sådana här gick jag inte, men jag såg ju bara färgen och att han alltid låg där. Det är så otroligt ovanligt idag, ja, att man ser, tycker jag. Sen att liksom folk är ute och går eller ligger i skuggan och läser en bok och liksom, det är ju svinskönt. Men att ligga rakt upp och ner i solen.
Nej, det är inte så vanligt.
Skulle du palla det?
Inte ut. Jag skulle, en liten stund skulle jag tycka det var jätteskönt. Ja, med en ljudbok.
Ja.
Men absolut inte för länge. Jag är ju rädd om min hud också.
Ja, ja, man är ju det. Jag är, sjukt rädd. Jag är 50 och ligger i skuggan.
Men man får ju färg.
Ja, men det får, och det är ju det man ska vara medveten om, att även om man är i skuggan, det ska man tänka på nu med vårsolen också, att det är så starka strålar, så att liksom, tro inte att du liksom kan skippa solskyddet bara för att du sitter i skuggan.
Nej, 50% ungefär enligt Strålskyddsinstitutet av solens strålar kommer från himlavalvet.
Just det.
Reflekteras från himlavalvet. Och det gör ju att om du är i skuggan så får du ju 50 ändå.
Absolut. Där kan ni läsa mer om i vår bok också. Mm. Där skriver vi om det.
Nöda.
Har vi ett helt kapitel om solen?
Ja.
Faktiskt.
Nu har vi snart pratat en hel bok, känns som.
Vi har pratat i en timme i alla fall.
Nu får vi sluta. Ja, nu får vi sluta.
Tack för att ni orkade lyssna på oss.
Ja, det var en bedrift.
och hoppas att vi hann inte riktigt alla frågor, men nästan.
Ja.
Vi fortsätter en annan gång. Vi flikar också in de här frågorna och svaren i vanliga avsnitt.
Ja, men det gör vi.
Månadens behandlingar. Månadens behandlingar. Månadens behandlingar.
Nu har vi testat nya behandlingar.
Det har vi gjort, flera stycken olika.
Och den, alltså de vi ska prata om idag har vi testat dem båda två. Eller, vi har testat dem båda två.
Ja, precis. Mm. Det har vi gjort. Vi har varit på klinik L7 på Linnégatan i Stockholm och gjort laserbehandlingar, både du och jag. Mm. Jag gjorde 7 stycken behandlingar.
Jag tror att jag gjorde 7 eller 8.
Ja, precis. Och det är väl det man ska göra, ungefär mellan 7 och 10, tror jag, till och med. Och då gör man en behandling i veckan.
Och det här testade vi ju första gången, eller du testade när vi var nere på Tylösand i höstas.
Ja.
Och det var då vi kom i kontakt med Jan Löser för första gången.
Ja, det var det faktiskt. Och det är ju alltså, men biohacking liksom. Mm. Det är lite avancerat och lite nymodigheter. Och de behandlingar som vi har provat nu, det är en kombination av, som heter mental performance, smärtbehandling, fettreducering och longevity, någonting sånt.
Ja.
Och det är liksom, det behöver man inte göra, utan det här skräddarsyddes för just oss, så att säga. Man kan ju testa att bara komma och göra smärtbehandlingen till exempel, eller mental performance. Jag måste säga att jag tycker att den här återhämtningslasern, det var ju lite olika lasrar. Mm. Det var ju rött ljus och grönt ljus. Grönt var för fettreducering.
Precis.
Jag är ju personligen alltid skeptisk mot fettreducering. Men
jag önskar ju nu väldigt hårt att det funkar.
Ja, precis. Jag vet. Men ja, jag vet inte riktigt. Vad de använder sig av, det är ju lågenergilasrar som ökar i alla fall den här energiproduktionen. Mm. Syresättningen ökar. Det ska hjälpa till med smärttillstånd. Det säger sig kunna hjälpa om man känner sig lite utbränd. Ingen aning om det funkar.
De har haft väldigt många där som har varit väldigt kroniskt trötta efter covid.
Ja.
Och det verkar som att många som har blivit hjälpta av.
Mm, jag kan säga att jag tycker att nätterna efter jag gjorde den här röda ljuset, den som ger energi, konstigt nog så sov jag bättre. Det var precis som att jag blev lite lugnare. Att det inte liksom på kvällen var 1000 tankar som for. Tyvärr så är ju det, för mig i alla fall, var det en dagsvara så att säga. Ja. Så att det försvann ju efter ett par dagar igen.
Jag upplevde att jag blev väldigt pigg dagarna efter. Mm. Vilket var otroligt skönt. Och jag vet att det var någon, för det här är ju en kur man gör då, som sagt. Och jag märkte att när det var någon vecka jag inte kunde, utan vi sköt på den veckan, då var jag faktiskt mer trött den veckan.
Ja.
Så absolut att jag märkte skillnad på det.
Jag kände vissa gånger att jag blev jättepigg. Mm. Och andra gånger blev jag jättetrött efteråt.
Jag blev jättetrött samma dag, men sen dagen efter blev jag pigg.
Jag kommer ihåg, samma dag blir man definitivt trött. Ja. För då vet jag någon gång när jag satt i bilen och bara jäspa. Så det händer ju grejer i kroppen i alla fall. Och sen när man pratar om det här, den
gröna lasern, eller?
Emeraldlasern, som ska vara då fettreducerande. Då sägs det att den är ju FDA godkänd, eller båda de här lasrarna är det.
Och det är ju amerikanska läkemedelsverket.
Ja, ska precis. I stort sett samma sak. Inte riktigt.
Men typ.
Ja. Men enkelt beskrivet så ska lasern skapa förutsättningar för att tömma fettcellerna på fett.
Mm. Så cellen finns ju kvar, den är inte borta. Det är liksom innehållet som minskar.
Och vägen ut för fettet är via lymfsystemet då. Så jag vet inte, det verkar inte som att det är levern som tar hand om det. Jag vet faktiskt inte. Jag har lite svårt att förstå det här hur man tömmer fettceller. Men det är också svårt att förstå hur man fryser bort fettceller.
Ja, alltså det funkar ju på mig.
Ja, och det, jag måste ju säga att det funkade lite på mig också.
Och jag vet ju inte helt hur, men funkade gjorde det faktiskt.
Det funkade lite bak på min rygg, kan jag säga. Det är väl där jag såg liksom mest resultat.
Ja.
Men vad jag måste säga är att det som gjorde mig allra mest glad med de här lasrarna, och det var den röda lasern, alltså inte den fettreducerande utan den jag pratade om innan med energi och smärtstillande, det är ju att den måste på något sätt vara antiinflammatoriskt också, för jag har ju haft ischias i över ett år i mitt högra ben, som är det benet jag har opererat på flera olika ställen, och jag tror att det är därför jag kanske har fått den här ischiaskänningen.
Säkert.
Som har gjort sig helvetiskt ont ibland.
Mm.
Borta.
Gud vad härligt.
Så alltså, det var absolut det. Och jag kan inte säga att exakt var den här lasen, men det var ju under den här perioden som det försvann.
Ja.
Så jag tror att det röda ljuset hade en antiinflammatorisk effekt på mitt ben. Och sen såg jag en annan sak, för eftersom hon körde på det röda ljuset på mina ben, båda benen, så när man är i min ålder, när man är 60 år, då även om jag går och tränar en del, så är det ju så att huden på benen släpper ju lite liksom på låren. Det ser jag skillnad på. Så det röda ljuset är ju också, men det vet vi ju med rött ljus, det är ju kollagenstimulerande. Mm. Så att det jag märkte mest effekt på, det var min ischias och huden på benen.
Så härligt. Ja. Jag körde ju smärtlindring på mina händer.
Mm.
Det vet ju alla lyssnare att vi skrev en bok. Och jag skrev som tusan. Och jag skrev och jag skrev och jag skrev och jag skrev.
Samma här.
Och sen så kombinerade jag detta med att skriva massa artiklar och blogga.
Mm.
Så att jag skrev som bara den.
Ja,
och sen så scrollade jag mycket på telefonen.
Mm.
Så jag fick jätteont i min hand efteråt.
Mm. Och en inflammation.
Ja, en lätt inflammation, tror jag, läkaren.
Mm.
Den har blivit bättre av det här röda ljuset.
Mm.
Det är absolut hjälpt.
Det men då är det ju inflammationshemma, både du och jag.
Ja, och det har de ju sagt också. Ja. Och sen har det ju även varit en laser som har stimulerat vagusnerven samtidigt.
Ja, det är ju den röda, precis.
Så att det är ju egentligen två olika maskiner som de har kombinerat. Ja. Så det är ju,
för oss gjorde de ju det, och det behöver man inte göra. Man kan välja det röda ljuset eller det gröna ljuset.
Ja.
Allt utifrån sina egna behov, helt enkelt. Så det är inte konstigare än så.
Nej, jag fokuserade fettreduceringen på midjan.
Mm.
De flesta gör midja, mage, lår. Men jag känner låren, de blir smala när jag går ner i vikt själv. Mm. Så det känner jag bara skulle vara fusk. Ja. Däremot så körde jag midja där jag ville få bort mer. Och där märkte jag faktiskt resultat, särskilt på sidorna. Mm. Kanske inte så mycket liksom framsida på magen, men sidorna och ryggen. Och där tillsammans med området under brösten och sen lite under naveln minskade jag tillsammans 13 cm.
Oj, mm. Det är mycket.
Mm. Mm. Och det var ju inte det, det är ju inte det att jag är 13 cm mindre, utan det är ju liksom mindre en centimeter på ett ställe och sen när det är 4 cm på nästa ställe, mm. Så plussar man ihop alla de här,
mm.
Så blir det liksom 13 cm mindre.
Mm.
Och det märker jag faktiskt.
Mm.
Jag märker ju ingen extrem radikal skillnad, men jag märker absolut skillnad.
Men känner du på kläder liksom?
Ja, men det gör det. Mm. Det gör jag. Men jag ser framförallt i spegeln.
Mm. Perfekt.
Ja, det är faktiskt jätteskönt. Sen gjorde jag, vad heter det?
Dubbelhaka.
Ja, men dubbelhaka.
Mm.
Där märkte jag inte lika mycket. Mm. Lite svåra områden.
Mm.
Men lite.
Mm.
Och det var coolt. Där kan man ju inte riktigt mäta.
Nej, precis. Ja, men då fick vi ju resultat, både du och jag. Jag fick med min ischias och med huden på låren.
Det var lite coolt ändå.
Ja, det
att man
jag.
Får, att man får liksom en plusgrej som man inte är där för, men som händer ändå.
Fettreduceringen brydde jag mig inte så mycket om. Men
det, den där, nej.
Ja, precis. Ja, så det var jättespännande. Och vi tror ju att den här typen av behandlingar med ljusbehandlingar överhuvudtaget kommer bara att bli större och större. Det här är bara början på den sagan, kan vi säga. Eller hur?
Ja, och det har ju ökat så mycket med hemmabehandlingar med ljus.
Ja,
så,
och det älskar ju vi med de här små manickerna.
Sen så har vi testat på Selma City Spa i Stockholm.
Mm.
Var vi testat en behandling med Eminence. Som har, jag gillar det här samarbetet. För Clarion, eller Choice Hotellen, har ju bytt namn till Strawberry. Mm. Det tror jag få har missat, för det har de verkligen gjort reklam för. Och Eminence har en serie som heter Strawberry. Med jordgubbsextrakt i.
Och Eminence är ett ungerskt uråldrigt, tänkte jag säga, men väldigt, väldigt gammalt spa-märke. Väldigt fint och genuint och väldigt hållbarhetstänk.
Ja, och väldigt stort märke. Många produkter.
Ja, många produkter. Och stora i Kanada tydligen.
Ja, jag tror de har en viss produktion i Kanada och viss i Ungern. De har flyttat en del till Kanada.
Ja, precis.
Men det som också är så coolt är just att de har en jordgubbsserie, så det blir Strawberry Hotellet har en strawberrybehandling.
Och den doftar verkligen jordgubb.
Ja, det gjorde de verkligen.
Härligt. Mm. Sommar.
Precis. Och då finns det 3 olika strawberrybehandlingar att välja mellan. 25 minuter, 40 och 75 tror jag sista var på.
Ja, jag tror det också.
Och vi gjorde testade 25 minuter.
Ja, precis. Det var jättehärligt.
Ja, men det var verkligen härligt för att det var så mycket massage.
Ja,
och jag
underbart.
Älskar ansiktsmassage.
Det gör jag också. Och sen tyckte jag jättemycket om den här Dermafoliant, det här pulvret som var lite exfolierande.
Ja.
Vi fick också ett pressprov med hem på det. Och det var en blandning av rispuder och hyaluronsyra och adderat med en snäll mjölksyra. Så den kan du blanda med vatten eller med... Jag brukar blanda den med min rengöring hemma.
Ja, men det är ju enkelt.
Jätteskön faktiskt. Och sen gillar jag också deras body lotion.
Det gillar jag också. Den är faktiskt på mig idag. Något som också är just med jordgubbsdoft.
Den doftar väldigt mycket, men den är härlig.
Ja, den är jättehärlig. Och sen tycker jag det är väldigt härligt att Eminence har mycket så här kallpressade ingredienser.
Mm.
Och att de inte har tillsatt något vatten i dem.
Ja, absolut.
Men absolut bästa var att jag träffade ett sånt himla härligt gäng i omklädningsrummet. Vad mycket de gör.
Ja.
Det var ett gäng underbara, glada damer som jag stod och skvallrade med rätt länge.
Men gud vad roligt. Det är ju helt fantastiskt.
Och sen badade vi lite där uppe på Selma City Spa. Det finns ju inte så jättemycket på det spot.
Nej.
Men det finns ju det finns en pool och det finns behandlingsrum. Och det finns en lounge.
Ja, men det är lite...
Och bastu.
Ja, men precis. Man kan väl säga att det är ju ganska enkelt spa.
Mm.
Det ska man ju vara ärlig och säga. Mm. Men det är ju ändå härligt, jag kan tänka mig på sommaren, speciellt kanske utomhus där.
Ja.
Behandlingsrummen var ju jättemysiga däremot.
Ja, det var de verkligen.
Ja. Sen måste jag bara säga, men liten hemmamanick måste jag få lägga till.
Åh.
Ja, för att jag är kär.
Gud vad spännande.
Ja, och då är det naturligtvis en hemmamanik.
Du menar i någon annan än Peter?
Mm. Ja, i en apparatur för ögonen. Och det är Geske som har tagit fram en massageapparat, höll jag på att säga. Men det kan man väl nästan säga att den är. Den heter High Essential Deep Puffing System. Alltså, snälla rara någon. Den här är så jäkla skön. Den kyler, den är liksom som en sked skopad och har då mikrocirkulation i sig. Så att den är som en stav, du håller den emot. Jag får ju lite, alltså på morgonen får jag lite påsar under ögonen. Sen försvinner de ju. Mm. Ja, men jag tycker att det har ökat lite med tiden, speciellt den sidan jag sover på.
Ja.
Men, och jag använder ju jättemycket såna här ögonpatches.
Mm.
Men det här är ju alltså mer hållbart egentligen.
Oh ja.
Om du köper nu, kostar den här 895 såg jag. Så att den är ju inte jättebillig. Men alltså bara på ett par minuter är min den här påsen borta som jag får på ena ögat. Det är ju helt sjukt egentligen.
Så häftigt.
Ja.
Du, en helt annan grej som jag vill ta upp nu också just när vi pratar om månadens behandlingar.
Mm.
Och det är ju det här att vi sista tiden har fått flera inomstationstecken erbjudanden att testa behandlingar mot att vi tar upp dem i podden.
Ja.
Och det kan vi ju säga ärligt att vi tar inte emot behandlingar och lovar att vi pratar om dem, att vi pratar väl om dem.
Nej, vi är ärliga.
Vi är ärliga i våra recensioner och vi försöker verkligen vara så autentiska som möjligt när vi recenserar behandlingar just för våra lyssnares skull.
Ja.
Vi recenserar ju ingenting för företagens skull, utan vi gör det ärligt och härligt för våra lyssnares skull.
Och vi uppmanar inte till konsumtion, utan Nej. Vi försöker vägleda. Om man ändå har tänkt göra någonting, så försöker vi två, som ändå har lite erfarenhet i branschen ganska många år tillsammans, att vägleda till kanske rätt val, så man inte liksom slösar bort sina pengar.
Precis.
Men vi låter oss inte köpas. Ja, det är jättebra att vi poängterar det, för det har kommit en del märkliga erbjudanden på sista tiden. Men vi har sponsorer till våran podd och då är det reklammärkt. Antingen slingan eller också om det är ett helt avsnitt så är det...
Ja, då säger vi det också.
Ja, klart och tydligt.
Så att du som lyssnar kan lita på att våra åsikter inte är köpta.
Ja, vi är fruktansvärt ärliga faktiskt.
Det är vi.
Tack för idag.
Tack för idag. Puss och kram. Glöm inte att dela med dig av avsnittet till dina kompisar om du tycker att det var bra. Om du inte tycker att det var bra så kan det vara tyst. Men Anna Karenina, jag drabbas av ryska sjukan.
Ja. Jag har fått ryska sjukan.
Jag har fått ryska sjukan, okej.
Ja. Det var då det. Ja, puss.
Puss.